Damer och herrar, välkomna till Sportbladets Premier League-podd denna måndag morgon. För er som har varit morgonpigga och uppe och surfat in på Sportbladet har ni ju upptäckt kanske att Silly-bloggen har startat idag. Bara en sån sak. Kan jag verkligen rekommendera att man går in och följer oss på Facebook också. Man kan gå in där på Facebook via Messenger och så slår man på den där botten och så skriver man vilka lag man vill följa. Väldigt bra tjänst tycker jag. Då får man liksom det senaste, man får lite också analys, det kommer kanske se lite annorlunda ut i bloggen i år än vad det har gjort tidigare. Jag vågar inte säga mycket mer än så. Frida, du finns med från London.
Ja, det finns.
Har du varit inne på Silly-bloggen än?
Ja, jag har ju, jag arbetar ju så att jag har varit inne och skrivit lite.
Ja. Det är mycket bra. Kalle Karlsson, du är med här i studion. Du brukar inte skriva så mycket i bloggen.
Men det, nej, det brukar det inte händer göra. Väl. Jag brukar inte... jag har inte tittat i den än heller. Och jag brukar inte titta i den så mycket heller som andra här på redaktionen brukar göra. Men det är klart, ibland så surfar man in där och bara uppdaterar sig på de senaste ryktena. Men jag har ju blivit så här gammal och grå så att jag tycker ju inte att just den här ryktesfloran är så himla kittlande längre. Utan jag tycker ju mer att the done deal, ja, men då börjar det bli intressant.
Då börjar det bli intressant.
Ja, ja, men det, ja precis.
Vi skiljer oss där, Kalle, kan jag säga.
Ja, nej, jag är inte så silly längre. Nej. Det var spännande för 7-8 år sedan. Men idag känns det som att man, det är för mycket. Sen har man blivit en del av hela cirkusen också och ser hur det funkar med agenter och sådär. Då vet man att det är så jäkla mycket planterat av agenter. Så att det är väl 95% av allt.
Okej, okay, boomer. Nej, jag ska bara. Vi ska prata om helgens fotbollsmatcher. Vi har nästan en full omgång. Ikväll spelar Crystal Palace mot Brighton, så den kommer vi då inte ha med i det här avsnittet. Om det är någon som lyssnar mot slutet av veckan så är det så att det är måndag morgon. Du var på Etihad igår, Frida, eller hur?
Nej,
förlåt, Emirates. Jag blandar ihop de här Mellanöstern-flygbolagen som sponsrar fotbollsarenan. Emirates var du på. Och tittade på Arsenal mot Manchester City. Och vi hade på vårt sportbladet löp idag att Fredrik Ljungberg buades ut utav Arsenal-supporterna efter en väldigt svag insats var det ju. Det var ju inget snack om att Manchester City var det bättre laget utav de två. Men hur var din upplevelse utav matchen där på Emirates?
Nej, men den var ändå, den skilde sig nog lite jämfört med många andras åsikter. För det första så tycker jag ju inte, eller jag tror inte att det var Fredrik Ljungberg som blev utbuad. Jag tror nog att de flesta Arsenal-supportrar inser att han i princip gör vad han kan med en väldigt prekär situation. Och nu har han ju till och med börjat prata öppet om att det är en oerhört komplex situation. Just det här att han inte tillåts få ta in någon hjälp utifrån, alltså till ledarstaben, eftersom att klubben räknar med att det snart ska, eller att de snart ska ha ett besked på hur det blir och vem som kommer antingen ta över eller om de kommer vänta till sommaren eller hur det blir. Så dels har han varit mycket mer öppen med sånt. Dessutom Kolasinac skadad, tvingas utgå, vilket innebär att de i princip står, ja, de är ju en ytterback färre i alla fall. Och då med tanke på att Tierney skadades mot West Ham och Bellerin är också skadad. Alltså det är ju också en situation man måste hantera och som inte är speciellt enkel. Så nej, jag tror inte att någon klandrar Ljungberg för att de förlorar med 3-0 mot City. Och ska jag vara helt ärlig så jag håller med Ljungberg till 100% när han själv säger att det är en klassskillnad. Och den skillnaden var ju framförallt igår då Kevin De Bruyne som gör en fantastisk match på alla sätt och vis. Jag menar, Guendouzi hade ju inte en chans mot honom. Det var helt uppenbart. Men jag håller inte med de som tycker att Arsenal gjorde en fruktansvärt katastrofal match. Jag tycker faktiskt att ganska, alltså en del stunder som spelar de riktigt lovande, och Guardiola var absolut inte nöjd på presskonferensen efteråt. Han han fick frågan av en engelsk journalist, alltså i stil med hur känns det att dominera så här kraftfullt mot ett lag, och Guardiola var nästan så här, okej, alltså va? Det gjorde vi kanske till viss del, och det är därför vi vinner matchen, men det här var ju absolut långt ifrån vår högsta nivå, och det håller jag med om.
Så det var inte vi som var bra, det var de som var dåliga.
Det är det han säger underifrån.
Ja, men lite grann så. Och Ljungberg pekar ju på detta också, att han, när han plockar av Mesut Özil då, som lunkar av planen likt Granit Xhaka gjorde för inte så där jättelänge sedan. Özil fick ju en del burop, men det var ju just därför. Alltså, man får ju springa ut när man ligger under med 0-3. Alltså, det säger väl sig självt.
Det kan ju vara svårt att börja springa just i det skedet av matchen efter, när man inte har sprungit. Det är svårt att bara börja springa plötsligt efter en timme på plan.
Ja, å andra sidan borde han haft lite energi kvar, kan man tycka.
Han
tog inte många löpsteg.
Men Ljungberg var väldigt nöjd med, för han slängde ju faktiskt lite oväntat på Emil Smith Rowe, som kommer in och gör en helt okej insats med tanke på vad det var man... Man hade ingenting att spela för i princip, med tanke på att det var 3 mål upp och det ska mycket till för att man ska kunna vända ett sånt resultat mot City. Så att det var ju liksom hela matchen att det blir mål efter 90 sekunder. Det är klart att det blir en jäkla käftsmäll, och det är ju för enkelt. Alltså Arsenal, de är ju fortfarande, det vet vi ju, de är inte vassa i försvaret, och särskilt inte då mot en sån som Kevin De Bruyne. Och att man sen får liksom, det blir 0-2 så himla snabbt, och sen kommer ju faktiskt 3-0 när Kolasinac redan har tvingats gå ut, och Saka, han inte får av sig överdragskläderna tillräckligt snabbt, så att han kunde inte komma in, så att då släpper man ju in det målet när man har 10 man på planen. Så det var ju en katastrofal kväll för Arsenal, givetvis. Men jag tycker väl samtidigt att det var som Ljungberg sa, alltså man måste vara realistisk. Det är så här det är. Alltså de står där, Arsenal står med sin trupp med dess kvaliteter, och City står med sin trupp med dess kvaliteter. Det jag tar med mig främst egentligen, det är att Guardiola, när han fick frågan om Mikel Arteta, som han har fått hundratals gånger vid det här laget, så var han faktiskt för första gången väldigt, väldigt vag i sitt svar. Alltså han sa rätt ut att jag vet inte vad som kommer att hända, och jag tycker att det indikerar att Arteta i alla fall har fått frågan. Sen får vi se vad som händer. Men jag har börjat bli mer och mer team Arteta faktiskt.
Jag vet inte om jag alltid tar så här jättemycket liksom pepp på orden. Nu tänker jag inte på det här med Arteta, utan jag tänker mer på det här med matchen och det. Alltså, han kör ju lite omvänd psykologi. När hans lag förlorar, då vill han gärna slå på den stora trumman om hur bra de spelar. We played so good, säger ju, när hela världen står och liksom, när varje reporter står i mixad och vill ha honom, snacka om krisen i Manchester City. Och när de vinner med 3-0 borta mot Arsenal efter att ha gjort 7-1 i avslut på mål, 14-6 i avslutstatistiken totalt, så är han missnöjd. Jag håller med om att de var inte fantastiska, men det säger ju väldigt mycket om Arsenal. De viker ju ner sig fullständigt i den här matchen, tycker jag. Och sen tycker jag, håller med dig Frida, de spelar inte jättedåligt mellan straffområdena. Men det är ju inget nytt det här, att de kan spela helt okej mellan boxarna. Det som jag tycker är intressant är ju att det inte blivit någon effekt av Ljungberg och tränarbytet. Nästan alltid blir det ju en effekt när man byter tränare. Framförallt när en tränare så uppenbart har kört in i väggen som Unai Emery gjorde. Och oavsett vem som kommer in brukar det bli någon effekt. Spelarna springer mer, de jobbar hårdare. Pressspelet biter bättre. Jag kan inte se någonting som har förändrats. Det är fortfarande samma Arsenal. Och jag tycker man kan sätta frågetecken kring också. Med, han vet ju om lagets styrkor och svagheter. Han har ju varit assisterande tränare och sett laget inifrån hela säsongen. Och jag köper helt och hållet också det han säger med att det är klassskillnad mellan lagen och så vidare. Men tittar man på andra lag i ligan som möter City, så kan de ändå göra det svårt. Mm. Alltså de kan göra det tight. De kan försvara sig. Det här var ju ett korthus som bara vek ner sig och föll ihop.
Vi ska prata om Duncan Ferguson.
Jo, men det kan vi ta sen. Men det är ju ganska, jag tycker ganska stor skillnad här på hur man bedömer tränare, om man tänker på hur vi har totalsågat, eller vi, men många har totalsågat Solskär. Och pekar på att det är hans liksom fel. Medans här är det absolut inte tränarens fel. Jag köper det att det är klart att det är svårt att komma in till ett lag som har stora bekymmer. Men jag hade ändå förväntat mig någon reaktion på det mentala planet. Jag förstår att han inte kan göra försvararna till världsklassbackar över en natt. Men då får man ju dra ner på risknivån i spelet. Och det har de inte gjort. De spelar ju på samma sätt som de gjorde tidigare. Och då är det ju svårt att få något annat resultat om man inte lyfter dem mentalt, och det har ju inte klarat av att göra.
Nej, för jag tänker bara, vi kommer ju komma in på Duncan Ferguson och Everton om en liten stund här, men jag tänker på hans första match, bara för att få den reaktionen, att, ja, att ett lag som springer, exakt, in och tar bara fler närkamper än vad de har gjort på hela säsongen, vad, ja, de har gjort på hela 10-talet till och med. Alltså att bara få en reaktion, att någonting händer. Det är inte säkert att man får resultaten med sig för det, eller att det ens ser bättre ut, men att någonting händer.
Precis, och det är det jag menar. Jag tror inte det är långsiktigt hållbart med Duncan Ferguson. Vi kan komma in på, nej, det med liksom hans energi och det där. Men han får i alla fall en reaktion. Ja. Och nu med Ljungberg, det har inte hänt någonting. Absolut ingenting. Och titta på hans resultat. De är ju katastrofala. Sen som sagt, jag tror inte många hade kunnat komma in och vända det. Men jag tycker det ändå är intressant. Det var ju en fråga i vår frågehög idag. Om det hade varit Mourinho som hade kommit in i Arsenal och Ljungberg som hade kommit in i Tottenham, hade det sett annorlunda ut? Jag är helt säker på att det hade sett annorlunda ut. För att dels har Mourinho mycket, mycket mer erfarenhet än vad Ljungberg har. Och han är mer pragmatisk än vad Ljungberg är. Så att jag tror att han hade dragit åt svångremmen på ett annat sätt. Så då kanske man hade förlorat med 1-0 mot City. Mm. Och det hade sett ut som att de är ett lag som hänger ihop. Jag tyckte pressspelet i den här matchen, det var ju helt och hållet obefintligt. Och då kan man säga, ja, men det handlar om enskilda spelare. Ja, absolut. Jag köper det. Det har inte sett bra ut på hela säsongen. Men om du tar en tränare som är riktigt, riktigt, riktigt noggrann. Tänk en Antonio Conte, tänk en Mourinho när han är liksom i zonen med sin defensiva approach. Då sätter de det på plats till första matchen. På ett mycket bättre sätt än Arsenal har gjort.
Jo, men det är väl just det också. Alltså, det är ingen som förväntar sig att Ljungberg ska ta över den här rollen permanent, och således så blir han lite, alltså folk liksom slår inte på stora trumman och kritiserar honom till 120% enbart för att de vet om att liksom han kommer ändå försvinna, och då blir det mer att man fokuserar på ledningen som verkar stå utan någon sorts plan, alltså som inte ens verkar veta om de ska låta Ljungberg ha ansvaret till sommaren. Alltså de har inte ens kommit så långt i tankeprocessen. Alltså det är väl därför liksom Ljungberg släpps fri. Sen tycker jag, alltså mot West Ham till exempel, nu var ju West Ham urusla givetvis, men där får han ju ändå en sorts reaktion så att de till slut vinner den matchen i alla fall, ganska komfortabelt. Nu är inte jag är inte team Ljungberg på något sätt, alltså, men
du är ju team Arteta, det har du redan sagt.
Men det lät ju inte riktigt så när Ljungberg fick interimsrollen. Då lät det ju faktiskt liksom på ganska många håll och kanter som att han har en chans att få det här permanent. Ja, det tror jag Arsenal-ledningen såg det också
utifrån.
Som.
Att, han har ju aldrig sagt någonting om det. Alltså, han har ju liksom aldrig...
Nej, men han kan ju inte säga något om det. Alltså, det är klart att han inte går i den fällan och pratar om det. Men det jag menar är att när han fick jobbet så tror jag ändå att Arsenal-ledningen ville ge honom jobbet, och går det bra så kommer han få det säsongen ut, och så får man se längre fram. För det var uppenbart att de inte har en plan, och det kan man tycka både det ena och det andra om. Att Arsenal har de allra största problemen långt ovanför Fredrik Ljungbergs huvud, det är ju helt uppenbart, men det har vi ju konstaterat många gånger.
Jag kan ta in en grej som Jakob Nylén skrev i vår frågehög här. Jag vet inte exakt, jag kan inte bekräfta de här uppgiften, men att han menar på att Arsenal, när de sparkade Emery så sparkade de också hela hans stab, vilket är så man gör, vilket var att 6 personer försvann. Ja, det är inte alltid det blir så, men i det här fallet tror jag han också hade tagit dit hela det gänget. 6 personer ur tränarstaben försvann, man ersatte med 2. Alltså det var Ljungberg och Per Mertesacker som skulle göra jobbet, ja, som de här 6
Ljungberg
har gjort tidigare.
Ljungberg pratade om detta igår också, alltså på presskonferensen, och de menade på att Mertesacker exempelvis, han har ju dubbla roller just nu. Alltså dels är han kvar alltså, i akademin, men sen ska han också hjälpa Ljungberg. Det var ju därför Ljungberg alltså hade velat ta in hjälp utifrån, för att han känner att han klarar inte av det på egen hand. Och det är väl just det jag menar där med att det kanske är därför man skonar Ljungberg just nu, för att det är ju någonting liksom som inte är, alltså man har ju inte ordnat upp det. Vad som han själv sa, att saker och ting behöver redas ut, det är precis så det är ju. Det kan ju inte vara lätt heller för honom att hantera den pressen när han känner att han inte har ett entourage som liksom backar upp honom.
Och där tror jag också att det finns, där faller ett visst ansvar också på spelarna, känner jag. Hade du haft seniora spelare i det där laget som kände att nej, nu jävlar måste vi ta tag i det. Det är klart att det finns en massa kompetens i spelartruppen också att ta ett ansvar för att nu måste vi göra någonting, nu måste vi lyssna på, nu måste vi implementera allting det som sägs, nu måste vi rycka upp oss. Det känns inte som det finns i den här truppen. Jag menar, vi pratar om seniora spelare som Mesut Özil. Han är ju Mr. Minus-cykel liksom. En Granit Xhaka som är på dåligt humör. Vi har mittbackar som inte vet vart de ska bli av. Alltså hade det funnits ledare i det här laget, så tror jag att Ljungbergs jobb hade också sett annorlunda ut.
Så är det.
Framförallt när han då har en sån liten stab att använda sig av. Men om det är spelare som inte är intresserade av att spela för den där tröjan, då blir ju uppförsbacken liksom ännu brantare istället. Då blir man ju ett problem snarare än en tillgång i den här situationen.
Ja, sen är det väl, jag menar, de här organisationerna är så otroligt stora, så jag menar, vill de lyfta upp någon tränare underifrån, så är det väl bara att göra det. Jag förstår ju att inte klubben anställer en assisterande tränare nu till en huvudtränare som de inte vet om han är kvar om en vecka. Alltså det är ju ganska naturligt att man inte gör det. Däremot så behöver han ju mer hjälp och en större stab. Men jag menar, det finns ju hur mycket tränare som helst i en så pass stor organisation. Alltså det finns ju liksom ett U23-lag, det finns akademi under, det finns hur mycket kompetens som helst där förmodligen. Det vill bara lyfta upp en tränare som man lätta lite på arbetsbördan i akademin och så får han hjälpa till. Alltså jag har svårt att se liksom att det skulle vara ett så stort problem, så att det skulle vara så enormt stort så att det inte är hanterbart för en så stor organisation. Men jag har sympati för att det är klart att det är svårare om man känner att man står själv där, som han känner att han gör just nu, och Mertesacker kommit in som en hjälpande hand. Alltså, det är klart att man behöver andra funktioner runt omkring i den typen av klubb.
Ja, jag ska säga något om Manchester City också då. De har ju också haft en liten formsvacka, får man säga, senaste tiden. Inte minst Manchester Derby gick ju inte som de hade tänkt sig. Kommer in här och dominerar, även om Guardiola efteråt ser lite moloken ut på något sätt. Så gör de ju en övertygande seger, minst sagt. De Bruyne är ju sådär bra som De Bruyne är ibland, och då går det liksom nästan inte att försvara sig mot hans fotboll, för att man vet inte om han själv borrar in den in till stolpen eller om han bara spelar den på fötterna på vilka anfallare som helst. Och det lyckades ju Arsenal på inget sätt hantera.
Det är ju fint också, alltså när De Bruyne får chansen som nu och spelar lite högre upp i planen. Alltså det känns som att man får ta del av honom ännu mer, även om man förstår Pep också. Han är ju briljant, alltså när han spelar lite längre bak. Men då känns det som att han får visa upp ännu mer, alltså, av sitt register.
Och han fick lite tid och utrymme också utav Arsenals defensiva mittfält att göra det.
Det är ju klart han fick det, men de där avsluten är ju absolut toppklass. Det första där, han borrar upp den i nättaket, den ska man ju komma ihåg. Det är inte så lätt att genomföra. Det är mycket studs på den där bollen. Det är lätt att den hamnar på 74 bänkraden. Det ser vi ganska ofta att den gör. Men nu så där klockren träff bara rakt upp i nättaket. Och sen det där andra målet han gör, det är ju så otroligt behärskat att bara hitta hörnet. Och sen borde han ju faktiskt ha gjort det tredje, för Leno gör ju en fenomenal räddning, får man ju säga, på den. Och det hade ju varit extremt om han hade satt ett hattrick på en halvlek där. Med tanke på att han gör ju inte så mycket mål ändå. Men det hade ju i så fall varit tre mål på en halvlek. Nu har han gjort 6 mål totalt på hela hösten. Men det är klart, han nådde en höjd som få kan göra i den här ligan.
Phil Foden från start också. Du skulle säga något, Frida?
Jag skulle bara säga att min favoritsekvens, alltså De Bruyne-sekvens, det var faktiskt ändå när i andra halvlek, när han kommer med bollen alltså ganska långt ut på, vad blir det, högerkanten. Och han har Guendouzi vid sidan om sig, så man känner att, men gud, det borde vara omöjligt för honom att slå ett perfekt inlägg nu mot Raheem Sterling som befinner sig borta, alltså i mitten av planen. Men då slår han alltså passningen mellan Guendouzis ben. Och det var liksom så här så att hela pressläktaren bara, alltså, det är så speciellt med en spelare som liksom ser möjlighet, och trots att man tänker att men det bör vara omöjligt att lyckas med det där. Nej, men Phil Foden sa du. Ja, han lite blandad så där respons från Guardiola på presskonferensen. Han tyckte liksom att Phil gjorde en bra match, men det märktes ändå att han kräver lite mer av honom.
Han fick ju inte spela i sin riktiga position heller. Försvarsspel skulle han vara på vänsterkanten, och det gör ju att han kommer lite ur positioner om av bollen också.
Men med boll så tycker jag att han ser så otroligt fin ut. Han har ju en passningsfot, där man ser ju verkligen att han är skolad utav Mr. Kortpassningsspel, Pep Guardiola. Han är så extremt trygg. Och den här förmågan som jag tycker han har att hela tiden vinna en decimeter mer än vad andra spelare gör med sitt passningsspel. När han slår en boll, framförallt när han slår den på utsidan eller ner mot en Sterling eller De Bruyne eller vem man nu slår den till. Han lyckas slå den precis så pass nära motståndaren att han vinner en ytterligare en halv meter eller en meter i bolltouchen på den som han spelar den till. Det är den där David Silva-egenskapen som man är så imponerad. Jag tycker verkligen han har den också, Phil Foden. Han spelar oerhört tajt runt motståndarna i sitt passningsspel, men med väldigt övertygande säkerhet liksom. Och såklart bara 19 år gammal och håller väl på att spela in sig i det här laget successivt.
Han är ju ersättaren till David Silva. Det har ju tagit lite längre tid än vad man hade hoppats att liksom få speltid, men kan ju hoppas att han är redo i alla fall till den här våren, för jag tror att City kommer vara så långt efter i ligaspelet, så att jag tror att han kommer få en hel del speltid i vår här.
Precis.
Kan vi säga någonting om Arsenal där? Om man ska hitta någonting positivt, så var det väl ändå. Martinelli ser ju faktiskt rätt spännande ut. Han är en av få som just nu dessa veckor är en positiv injektion i det där laget. Och det känns väl som att han just nu är svår att plocka bort från elvan.
Ja, verkligen. De behöver ju alla ljusglimtar de kan få dessutom.
Ja, då behöver vi i alla fall den där entusiasmen. För att nu kommer ju Ljungberg få hantera med sig till Özil-frågan som en spelare som visar allt annat än entusiasm.
Som alla andra Arsenal-tränare de senaste 3-4 åren.
Ja, men han är ändå tog innan i värmen nu. Man tänker ju då att en spelare ska liksom ta den chansen och liksom börja prestera för en tränare som tar innan i värmen, men icke.
Kanske man måste lyfta det här också med Kina då, alltså med tanke på Özil, för att även om det kanske inte påverkar det som händer alltså ute på planen, så kan det ju ändå göra det. Just att Özil gick ut och kritiserade den kinesiska regimen, varpå Arsenal då kliver ut och tar tydligt avstånd från hans uttalande. Det händer ju inte så ofta att en klubb gör sådär, men Kina är tydligen en viktig marknad, om man säger så, för Arsenals del.
Verkligen. Och för alla andra. Det är väl känslan. Vi lämnar Arsenal Manchester City där då och rör oss några timmar tid, liksom längre bak i tiden till Manchester United Everton som spelades på Old Trafford lite tidigare på eftermiddagen. 1-1 slutade den matchen. Mycket snack efter om Duncan Ferguson och Moise Keane, och det är ju någonting med att bytas in och bytas ut igen, framförallt när det är en ung liksom lovande spelare som inte haft sin bästa säsong, inte har riktigt hittat någon plats i det här laget. Men det finns så mycket runt den här spelaren som man tror och hoppas, och så har han liksom inte riktigt kommit in, och så får han äntligen komma in och spela lite fotboll, och så byts han ut igen.
Jag vill höra Kalles take på detta.
Köper ni Duncan Fergusons ursäkt om att det var för att to waste time? hade han fan kunnat plocka ut en spelare som inte hade energi kvar i benen i sådana fall. Ja, nej, det är ändå 5 minuter kvar att spela liksom.
Ja, nej, det köper jag inte alls. Det kändes jättekonstigt att han började prata om att han skulle fördröja tid. Ska du bara fördröja tid, ja men då tar du väl, precis som du säger, någon av dem som har sprungit runt där och försvarat i 89 minuter och är trött. Du tar väl inte ut den som du precis har satt in då, som har spelat 20 minuter, förmodligen ganska mycket spräng i benen för i det läget spelar de ju fettet. Nej, jag tyckte det var såklart en märklig grej. Man kan ju byta in och byta ut en spelare om man har väldigt goda skäl till det. Det kan ju vara något taktiskt. Jag har nog aldrig gjort det, tror jag. Men alltså jag ser uteslutet att det finns situationer när man kan göra det. Även om man liksom byter in en spelare med 20 minuter kvar. Det kan ju faktiskt, alltså läget i en match kan ju förändras av ett mål, vilket det gjorde i det här fallet. Men i det här fallet kändes det som att det var inte målet det handlade om, utan det handlade ju om något annat. Och om man gör det så behöver man ju vara väldigt tydlig med allting från kroppsspråk till hur du tar hand om den spelaren när han kliver av. Det gjorde han ju inte, utan det var ju mer att han ville göra någon slags poäng av att spelaren inte hade utfört hans instruktioner. Jag kan inte se det på något annat sätt. Och sen kanske han gav en annan bild efteråt när han förstod att oj, jag kanske inte hanterar det här på rätt sätt. Men det där är ju det enklaste sättet om man vill slå undan benen för en ung spelare. Och nu har ju dessutom Keane haft en väldigt tung första tid i England, där han haft väldigt svårt att ta sig in i laget här. Och att då i det läget någonstans slå på den som ligger på det här sättet. Alltså det är ju så här, när han gör bytet, det måste man ju ha i huvudet när det är 20 minuter kvar, att du tar in en spelare, då vet du ju att du kan hamna i en situation sista minuterna där, okej, okay, jag tar in en ung spelare som kanske inte är så rutinerad och gör allting rätt i alla situationer. Ja, men då har du bytt innan, då får du ju köpa det liksom. Läget var ju inte så förändrat av Manchester Uniteds mål att de plötsligt skulle försvara sig. Så, utan det var ju samma typ av läge i matchen. Så att, jag kan inte se någonting annat än att han hanterar den här situationen jäkligt klantigt. Och det blev ännu värre av hans beteende när spelaren kliver av. För då blir det ju så
att står med ryggen mot.
Ja,
du liksom
öppnar ju för så mycket grejer efteråt. Liksom, istället för att ta hand om den spelaren i så fall som klev av. Det kan ju vara så att man känner liksom, nu tycker jag inte det var så nu, men säg att det plötsligt bara blir massa fasta situationer och man känner att man är underlägsen i luftrummet, man behöver byta in en mittback till eller någonting för att bara ha en bra huvudspelare inne. Men nu var det Nias av alla människor som kom in, så att det var ju liksom like for like byte liksom rakt av. Nej, det var konstigt och det var inte det som jag hade förväntat mig.
Det kan aldrig finnas
ett
taktiskt skäl att byta in Omar Nias.
Nej, men alltså, det är ju exakt samma, eller exakt samma ska jag inte säga, men det är väldigt lika spelare och sådär. Så ja. Det var väldigt märkligt. Och jag tror att det här, faktiskt som det skrevs lite igår, att det kan ju faktiskt kosta honom jobbet. Nu är det ju inte så att han är tänkt för att ta över på sikt, men eftersom de just nu gör bra resultat, så skulle ju Everton kunna landa i, om de inte får Ancelotti eller vem det är som är på ingång, att de, men du får köra på ett par månader till och så fortsätter det gå bra. Ja, men då kanske han kör säsongen ut. Men det här skulle kunna förändra det, för att det här kommer att få svidande kritik. Det här har han fått och kommer få ännu mer svidande kritik för. Hans förklaring höll inte.
En bekant till mig var på plats på matchen och sa att under hela tiden som Keane var inne så alltså försökte Ferguson få honom att jobba hemåt. Men inte en enda gång gjorde han det. Alltså i princip så. Jag slöttittade bara liksom på matchen på
The Emirates. Det var ju sånt som inte syntes så bra i tv-bilder, så det var intressant info.
Alltså han skrek på honom säkert 10 gånger alltså under den här tiden. Så att han menade, eller min bekant då menade på att det här var definitivt en markering mot Keane, att han, när han väl får chansen att komma in så måste han se till att göra som han är tillsagd. Och där kan jag någonstans köpa det resonemanget, för att ja, absolut, det är väl jättetråkigt om han liksom hans självkänsla får sig en liten törn efter det här, men samtidigt gör du inte som tränaren säger. Alltså varför ska du då inte bli utbytt? Det
känns också så jävla Duncan Ferguson att, liksom, att ha den här inställningen till ledarskap, om man säger så.
Det jag menar är, jag köper det. Man får ju alltid då väga vad som är bäst på kort och lång sikt. Det kanske hade varit bättre att behålla, för det var ju inte långt kvar av matchen. Det var typ en minut kvar av ordinarie tid. Jag tror att de hade rätt ut de sista minuterna. Och så hade han kunnat gett honom en riktig rollocking bakom stängda dörrar.
Jag kan tänka mig att han gjorde också.
Det kan mycket väl vara så att han gjorde det också. Men bara man är trygg i det man gör. Jag tyckte att det var en märklig hantering. Men han hade säkert sina skäl att göra det. Han hade kunnat hantera det bättre när spelaren klev av planen.
Jag vet inte vad ni såg i den här intervjun efter på Sky. Den sån här klassisk gå-intervju.
Gick inte på planen.
Så de inte får vara kvar på planen. Vi har sett det förut. Topp tre från Duncan Ferguson i den. Duncan Ferguson-klyschor är: ett, han har inte jacka på sig för he runs hot during the games. Det var alltså 5 grader och regn i Liverpool igår. Han står ju bara skjorta. 2, han förklarar sin kärlek till 4-4-2.
Ja, just det.
Och 3, vad blir inte en frispark i dagens fotboll?
Ja, just det. Det var så jävla bra. Jag håller med dig. Det var så jävla mycket Duncan det där. Alltså. Han lever upp till alla klichéer. Alltså.
Han hade inte blivit långvarig på plan i dagens fotboll. Det är ju tyvärr så att sättet han spelar fotboll på hade inte...
Var hade upptäckt den?
Var hade upptäckt den? Det hade varit intressant att gå tillbaka i matchen och så här, applicera VAR på en del av de där magsoparna och armbågarna och skallningarna som han gjorde till sin modus operandi. Han var speciell.
Han är ju lite av en karikatyr, alltså, det får man ju säga. Sen, det var så roligt där, men han fick ju beröm där för hans lilla trick där, att han startade med Mason Holgate vid avspark som en del av en fembackslinje, och så klev han upp direkt på mittfältet, direkt när avsparken skedde, som att det var världens grej. Men det är en sak om du spelar fembackslinje de första minuterna i matchen, liksom. Gör det kanske första 10 och sen byter. Det här var verkligen 2 sekunder, som att man inte såg direkt att jag spelar på mittfältet. Det var ju uppenbart för alla, liksom. Så att det säger ju något om fotbollsengland och deras taktiska nivå.
Ja, precis. Manchester United då? Bara 1-1 hemma mot Everton då. Men Mason Greenwood. Jag har ju liksom kunnat konstatera redan tidigare hur den här 18-åringen har en helt fantastisk känsla för avslut. Det är en fin spelare det. Och nu är det väl på gränsen till att han har spelat till sig en plats i startelvan där bredvid Martial, eller vad säger ni?
Ja, det var ju aktuellt att han skulle starta den här matchen med tanke på att han gjorde 2 mål i veckan här. Jag trodde faktiskt att han skulle få chansen att starta.
Tycker han gör mål varje gång han ser dem spela?
Ja, men känslan är i alla fall att han gör mål, eller att han skapar oreda, är nära att göra mål varje gång han spelar. Och det är ju en väldigt bra egenskap. Nej, det kommer ju bli en målgörare av rang av det här, för att så pass naturlig avslutare är han ju. Och det var ett riktigt, riktigt skickligt avslut den här gången. Det är, man ser att han prickskjuter mellan benen på försvararen och den sitter lågt ner i hörnet. Däremot så tycker jag väl att det var lite sådär det vi har pratat om tidigare när det gäller United. Alltså både och, kan man säga. Kollektivt så tycker jag faktiskt den här matchen att det fanns en plan för hur de skulle öppna ett lågt försvar. Det syntes att de hade en del idéer ute i ytterzonerna i den här matchen som jag inte har sett på samma sätt tidigare. Så det var någonting som jag tror att de har jobbat på och som var positivt. Sen ska det ju utföras också med akkuratess. Och där landar det ju ner i att du står och faller med dem. Spelarna du har. Jag tycker att de hade ganska många chanser i första halvlek att utnyttja de kombinationerna som de trädde upp till att göra bättre saker och faktiskt ta sig igenom till skottlägen. Och det gjorde de inte tillräckligt ofta. Sen tycker jag att det blev faktiskt, jag har ju haft det lite som en sån där återkommande grej, men McTominay och Fred har ju hyllat här de senaste veckorna när de har mött bra motstånd. Men nu ser man ju faktiskt återigen det som jag har sagt, att när de två spelarna, framförallt McTominay, ska möta sämre lag, då blir det ett problem att de inte är tillräckligt kreativa. Spelar inte tillräckligt många passningar framåt. Nu sa ju faktiskt Jonas Olsson det här medan han kommenterar matcherna. Han har ju faktiskt märke till det just med McTominay där i första halvlek. Han har kanske inte slagit bort så många passningar, men han kanske spelar en, två passningar framåt. Och det blir en följd av att de inte är tillräckligt bra på att hitta passningar genom motståndarna. Så blir det att de bara spelar utanför Everton, och det var ju det de ville. De ställde upp i sitt 4-4-2 och höll dem ute på kanterna. Och då blev det, för Solskjärs del blev det dessvärre då inte tillräckligt spetsigt framåt.
Nej.
Så att gamla synder där för Manchester United när det handlar om att öppna låga försvar.
Mm. Men ändå en liten... man får ändå säga att Solskjaer har ändå liksom på något sätt stärkt sina aktier de senaste veckorna här. Det känns som att man har vänt där på något sätt. Vi pratar inte lika mycket om att ja, nu är det liksom vilken vecka som helst.
Nej, men han gjorde ju en dubbelsmäll där med att han slog både City och Tottenham på samma vecka. Och det är klart att det stärkte hans mandat nog enormt. Som sagt, jag tror att de två segrarna, om man lägger till då all prestige som Ed Woodward har i det här, så tror jag att det räcker för att han ska få leda laget säsongen ut faktiskt. Det ska till en riktig, riktig formsvacka fram i vår för att han ska få sparken nu. Och det är klart, det går inte att utsluta. Men eftersom de gör de här bra matcherna emellanåt, så tror jag att den där triumfen där mot City, den kommer innebära att de faktiskt ligger kvar med Solskjaer här på sikt. Mm. Och det kommer bli en tuff vår, för att de har ju fortfarande de här problemen när de ska möta de sämre lagen, och det är ju inte varje vecka de möter Big Six motstånd liksom.
Nej. Vi stannar kvar på söndag då och säger någonting om...
Ja, vi sa ingenting om den här frisparken. Jag tyckte det var ganska konstig hantering av VAR.
Just det. Mm.
Lindelöf gjorde självmål, han ska ju givetvis inte lastas för det. De Gea fick ju kritik efteråt, men jag tyckte det var jättemärkligt faktiskt. Man tänker på hur många frisparkar man har sett genom åren där anfallen spelar knappt gör någonting. Nej. Mot målvakten, och så blir det frispark, och man köper det för att målvakten får ju alltid frispark.
Ja, precis.
Och nu tittar man på det och det är en hand som är rakt upp i ansiktet på honom, och att de inte tog det var ju jättemärkligt. Vänd på det hela och säg att Michael Oliver hade blåst för den där.
Mm.
Och så hade det blivit mål, så hade VAR tittat på det. Det är inte så att VAR hade ändrat det domslutet då.
Nej.
Nej.
Och det är det, vi ska inte gå in
i det. Nej, vi ska inte gå in i det. Men det var jättekonstigt tycker jag. För mig var det såklart frispark.
Ja, vi håller verkligen med. Vi rör oss till Wolverhampton då, och mötet mellan Wolves och Spurs. Det var Tottenham som fortsätter gå bra under Mourinho. De har den där plumpen mot Manchester United, annars så tar de sina poäng nu för tiden, och det är det man gör med Mourinho vid spakarna. Det är ju bara så.
Apropå effekt med ny tränare.
Fartongen ut på vänsterkanten. Där har han ju förstås spelat mycket tidigare i karriären. Avgör den här matchen efter att ha fått ha löpduell efter löpduell med Adama Traoré. Och det är jobbigt att göra i 90 minuter. Men vad fint att han hade huvudet kvar på plats då i alla fall, för att knoppa in den där bollen på slutet och vinna matchen för Spurs. Det satt ändå ganska långt innan.
Jag tyckte att det finaste efter matchen, för efter Burnley-matchen så pratade ju Mourinho sig väldigt varm om Son, och efter den här matchen så pratade han sig väldigt varm om Gazzaniga istället. Jag tyckte det var väldigt fint, för att Gazzaniga har ju fått ganska mycket lite skit sådär, och det ska han ha haft. Han har släppt in några mål som har varit lite sådär, han hade definitivt kunnat göra det bättre. Men just i den här matchen mot Wolves så gör han ju en jätteräddning då innan Fartongen till slut får in segermålet. Och Mourinho, han jämförde ju Gazzaniga med sin egen pappa, vilket man väl troligtvis får se som en oerhört fin komplimang. Och menar då på att hans pappa då, Felix, som ju var målvakt och spelade för Belenenses, faktiskt mot Wolf i UEFA-cupen i 1973. Han gjorde tydligen en liknande räddning på precis samma arena. Så att, det tyckte jag var lite fint i alla fall.
Var inte Mourinho målvakt en gång i tiden också?
Nej, han försvarar.
Han försvarar, okej.
Däremot börjar han ju scouta motståndare när han var 13-14 år åt sitt pappas lag där. När han, okay. var, när han var tränare. Då.
Precis. Annars, ja, det var ju faktiskt ett par ganska fina mål dessutom i den matchen. Jag gillar det, Adama Traorés fullträff.
Ja, verkligen. Och Lucas Moras var inte så dålig heller.
Nej, men det är ju Lucas Moras som stjäl showen. Alltså, han gör 3-4 gubbar och sen bara... Han har ju det där spelet i sig emellanåt. Ingen har väl glömt Ajax-matchen när han gjorde hattrick. Men...
Vem är den bäst förbättrade spelaren nu då under Mourinho? Är det fortfarande Dele Alli? Nu såg jag inte den här matchen. Jag vet inte hur bra han var.
Ja, alltså det är svårt att säga. Lucas Moras insats här är ju spektakulär om inte annat. Det är ju
vi får vänta några matcher till så får vi återkomma till det.
Jag tror det.
Det är inte Oliver Skipp i alla fall, så mycket kan vi säga.
Stackars Oliver Skipp.
Satt på bänken nu i alla fall.
Ja.
Men om man tar Tottenham så fan, de har ju, som jag sa innan vi gick in i studion här, alltså de har ju satt sig i en position nu där topp 4 är ju definitivt realistiskt. Vi kan ju bara konstatera att det är 3 poäng ifrån Chelsea. Mm. Satt ju här med Erik för ett par veckor sedan och han dömde ut deras chanser att överhuvudtaget drömma om topp 4 den här säsongen. Men nu ska jag säga att jag tror definitivt Spurs halva på topp 4.
Mm. Ja, det beror ju lite grann på hur Chelsea hanterar sin form då, för där ser det ju inte alls speciellt muntert ut just för stunden. 0-1 hemma mot svaga Bournemouth. Bournemouth som kommer från 5 raka förluster. Hemmaplan på Stamford Bridge.
Och Bournemouth med kris i backlinjen.
Med kris överallt. De har ju liksom, Nathan Ake förstås, deras bästa back skadade sig förra veckan.
Men Cook var borta.
De har ju
Smith var borta.
Skador precis överallt. Kommer ändå dit och vinner den här matchen Bournemouth. Ja, det var inte ett smickrande resultat för Chelsea. Du var där, Frida.
Ja.
Hur, om det var halvbra stämning på Emirates, hur var stämningen på Stamford Bridge?
Ja, den var katastrof, det kan jag säga. Den här matchen påminner ju väldigt, väldigt mycket om derbyt mot West Ham, som inte heller var speciellt munt och slutade likadant med en 0-1 förlust. Och det är många trötta ben i Chelsea nu. Då har man sett att ofta så, för de spelade ju mot Lille här tidigare i veckan och jag var ju på den matchen också, och då även om det blir lite skakigt där på slutet när Lille reducerar till 1-2, så var det ändå en match där man hade fullständig kontroll. Och nu bytte ju Lille, man hade ju bytt ut större delen av sin ordinarie startelva också, men man såg ändå att det fanns lite energi i Chelsea och sådär. Men det är som att när de har för många matcher tätt inpå, de orkar inte det längre. Alltså de ser redan ut som att de har spelat en hel säsong. Och det är förstås ett problem för Lampards del, och det måste han bli bättre på att hantera. De är lite för förutsägbara just nu. Jag tycker Emerson gör en otroligt svag insats också. Han liksom, han agerar väldigt märkligt i den här matchen och stänger liksom ytorna för Pulisic i princip, så att Pulisic också försvinner helt ur matchen. Vilket då gör att man tänker sig att William kanske kan göra någonting, men han har inte heller sin bästa dag. Tammy Abraham var väl den som, ja, han har 2 chanser, 2 lägen i princip där han väl kan göra mål, men det är ju förstås också ett problem att man inte riktigt har en ersättare till honom. Lampard verkar inte lita fullt ut på Batshuayi, Giroud är ju helt avskriven. Mount hade inte sin bästa match heller. Det var oftast liksom, ja men Rydiger är tillbaka nu i mittlåset, men han ser ju ganska ringrostig ut, det märks att han inte har spelat match på väldigt länge. Och det var mycket det här liksom att Zuma och Rydiger, de liksom spelade till varandra och sen skickade de ut bollen till Emerson och så skickade Emerson tillbaks bollen, och sen så var det liksom, det gick så här fram och tillbaka, det hände inte så mycket. Och Zuma, alltså jag har definitivt varit på honom ganska mycket alltså under hela hösten i princip och sett hans svaghet. Men frågan är om han inte är den bästa mittbacken de har just nu, vilket är oroväckande på sitt sätt. Men han gör också några riktigt vitala brytningar i den här matchen. För att det ska ju sägas att Bournemouth hade ju kunnat, alltså det här målet som kommer på slutet, det är väl klart att hade det inte varit för VAR så hade inte Dan Gosling, alltså målet hade inte godkänt, för att linjemannen, hans flagga åkte ju upp direkt eftersom han trodde missade att Gosling var offside, och det verkade alla andra i Chelsea också tro. Men det målet, alltså om vi bortser från det, så förtjänade ju inte Chelsea att vinna den här matchen, utan Bournemouth var betydligt närmare. Och det säger ju väldigt mycket, och där har ju Lampard ett problem. Alltså nu börjar det morras lite, så är det ju Chelsea. Går det bra så då hyllas man, men börjar det liksom gå dåligt i minsta, då får man höra det, oavsett om man är Frank Lampard eller inte. Så att han har en tuff december framför sig här.
Han har blivit lite sin egen framgångs värsta fiende här, för att när de överträffade alla förväntningar genom att bara rada upp segrar med ett ungt oprövat material, så höjs ribban för vad man ska förvänta sig. Det var ju ingen som hade förväntat sig att Chelsea skulle vara uppe i någon toppstrid i år, utan drar vi oss till minne hur snacket gick inför säsongen, så var det att de skulle få tufft att klara topp 4, och sen överträffar de förväntningarna och så höjer man den där ribban. Jag tycker nog att vi ska nog vänta här lite grann och ha lite is i magen. Jag förstår att läktarna inte gör det, för som sagt, där finns det alltid en otålighet, men jag tycker nog att de fortfarande presterat över förväntningarna, ligger fyra i Premier League. Det kommer vara upp och ner med det här laget.
Man måste säga någonting om det här målet, det var ju väldigt spektakulärt.
Ja, det får man säga.
Det var en fin touch han hade där, att den nådde hela vägen in.
Verkligen.
Dan Gosling.
Ett av många fina målen här helgen.
Ja, verkligen. Vi kommer från Chelsea då, så tar vi oss till Anfield, där vi också fick se två snygga mål utav Mohamed Salah. Det var ingen jättemunter match i stormvindarna som verkligen var. Det var ju en komisk sekvens där Ben Foster försökte lägga upp bollen på frinspark, och den bara rullade iväg för det blåste för mycket. Bollen blåste iväg helt enkelt. Ett Liverpool som har väldigt mycket i huvudet just nu. Det är mycket matcher och de är iväg nu då och ska spela klubblags-VM. Hade en viktig Champions League-match tidigare i veckan då, borta mot Salzburg. Det var ju en match som man hade hoppats, tror jag, inte skulle betyda någonting, om man hade kunnat skicka ett lite mindre meriterat lag. Nu fick man skicka hela startelvan och sen så komma hem och möta Watford, som då kanske upplevde någon slags new manager bounce då efter att...
Ja, men det tycker jag ändå. Om man tittar på matchen så tycker jag nog ändå.
Nigel Pearson har kommit in där och i alla fall, det såg ut som de sprang, och det såg faktiskt stundsats ganska bra ut för Watford där de spelade och skapade ju målchanser.
Skapar ju mycket mer än vad de har gjort tidigare.
Precis.
De borde ha gjort ett par mål den här matchen.
Ja, verkligen.
Doucouré var ju den stora syndaren.
Ja, Ismail Assar.
Ja, han också.
Vi pratade om De Bruynes läge där. Ismail Assar får ju ett liknande läge, bollen kommer mot honom, fast han står mycket bättre till, närmare målet, och bollen kommer inte i samma hastighet. Han missar ju den fullständigt. Kanske lite beroende på vinden. Klopp var ju inne på det. Jag tror att ofta när det blåser mycket och det är såna här yttre omständigheter, så är ju det, man säger, bättre och mer spelförande laget som missgynnas mest. Och så, det kunde man kanske se på Liverpools spel viss del. Men i de avgörande sekvenserna så tror jag att blåsten faktiskt i viss del är det som ställer Ismail Assar, för det är en ganska teknisk spelare normalt sett, och det blåste ju fruktansvärt under den första halvleken, och att det kanske är därför han faktiskt missar bollen. Men tur då har de Liverpool. Samtidigt så är det så här att sen har man kvalitet, även om man inte spelar speciellt bra, så gör Salah det där 1-0 målet.
På en fin framspelning, ska vi säga.
På en fin framspelning utav Firmino.
Och att man är
emellan där, ja. Och sen ett avslut med högen då.
Som efter, är ännu finare.
Ja. Hans tredje mål i rad där med högen. Han har ju nästan bara högen till att springa med annars. Men ja.
Det är klassaktion av Salah såklart. ska ju dock höjas ett frågetecken där kring, om man möter Liverpool, man har 0-0 efter 38 minuter. Ska man skicka fram så mycket folk på en hörna? Ska man inte döda den bollen? Ska man inte... Alltså, det finns en spelare i den situationen som jag skulle vilja hänga efteråt, och det är Kapoue. Mm. Som inte tar... Han springer hemåt. Men han springer ju inte hemåt så fort som man måste göra när man möter Liverpool på Anfield. Och det gör att Salah får det där, liksom den där extra halvsekunden och ladda med högen. Hade han sprungit ordentligt från början, då hade han varit där och stängt det. Då hade han inte kunnat gått inåt i plan. Då hade det inte blivit mål. Och i det läget så tycker jag att då har de ju chansen i matchen. Det står 0-0, de har haft massa chanser. Watford att göra 1-0. Och då finns alla möjligheter. Men man måste verkligen göra allting rätt om man ska kunna tämja det här Liverpool. Jag är förvånad över att ett lag som är i den krisen som Watford är, att man inte är mer noggrann än vad man är i en sån situation där man vet att har vi hörna, då kan Liverpool ställa om om vi tappar den här bollen.
Ja, alltså för det är ju någonstans så här för Liverpool, när spelet inte riktigt stämmer och man har, alltså passningsprocenten är inte där den ska vara, då kan man liksom alltid, om motståndaren då bjuder den på omställningar, det som verkligen sitter i ryggraden för det här trion. Firmino var ju bedrövlig i den här matchen, men när läget dyker upp i just den här situationen, ja, men då har han den där instinkten att han slår en konstpassning i djupet, liksom över sitt eget huvud, ner till Mané då, som sen hittar Salah. Det är liksom, två passningar senare så är Salah en mot en med en felstående Kapu, och så är det 1-0. Det var, som du säger, det var lite naivt, får man säga, utav Watford. Och ett Liverpool som försökte då, jag tror Klopp kände på sig att det här skulle bli en ganska tuff match, ställde då upp med ett 4-2-3-1 som har varit lite go-to för Klopp när han har känt att nej, nu måste vi på något sätt säkra upp bakåt och liksom få lite mer defensiv balans i det. Det lyckades inte riktigt, tycker jag. Watford fick istället lite fler ytor att jobba på. Men så är det, 2-0 till Liverpool. Det andra målet också utav Salah efter ett misslyckat skott av Origi som han bara petar in med klacken som mellan benen på backen.
Det är ju festligt att när man gör såna där extrema missar som Origi, så blir det bra i alla fall.
För jag menar, hade definitionen inte av att det studsar rätt för ett lag. Liksom.
Ja, precis. Det är exakt vad jag menar. Så hade inte Salah stått där, så hade han ju bara sett dum ut Origi. Men nu blev det en perfekt passning istället. Ja. Och så får han klacka in den och tunnel på det.
Ja. Ja, i slutändan så känns det som att det var de där chanserna som Watford hade i början utan matchen, och sen så har Liverpool ganska bra koll på det.
Och så en nolla.
Och en nolla till, ja.
Det har inte varit så många den här säsongen.
Nej, precis. Men tre rad nu om man räknar in Champions League också. Så att det tror jag Klopp är nöjd med. Jag ska säga att Alisson var väldigt bra i den här matchen också. Gör några viktiga räddningar där ju när Watford faktiskt trummar igång. Alltså Watford har ju bra offensiva spelare, det vet vi ju.
Det är sjukt att de bara tagit 9 poäng hittills.
Det är inte bra.
Nej.
Men också om man tittar på hur spelet har varit under stora delar av säsongen, så tycker jag det motiverar inte riktigt den låga poängskörden. Men...
Nej, jag håller med.
Tabellen ljuger inte.
Nej, vi får se nu också, för att så här få poäng, alltså det finns ju ingen klubb som har klarat sig kvar i Premier League.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När de har haft sån, den här poängskörden efter så här många matcher. Så att, men jag håller också med. Jag tror väl att Watford kommer... De kommer säkert repa sig lite grann i alla fall. Men det lär väl inte räcka då till att hänga kvar.
Och om vi tittar då på tabellen. 9 poäng till Watford. 49 poäng för Liverpool då efter 17 spelade matcher. En ledning som nu är 10 poäng ner till andra placerade Leicester, som bara fick ett kryss med sig hemma mot Norwich efter att Teemu Pukki
gjort mål igen.
Did Teemu Pukki stuff. genom att helt enkelt göra mål. Ett fantastiskt fint avslut igen.
En helt otrolig löpning han tar innan det också. Det är så otroligt väl tajmad. Han ser läget att det kommer uppstå någon sekund innan. Så Jönsson gör det.
Ja.
Och tar bågar ut och gör det där. Det är ett riktigt klassmål. Alltså.
En liten frågetecken till vad Kasper Spiker gör på avslutet där.
På fel ben. Han kommer inte nå den ändå.
Nej.
Han känner det.
Men sitter ju inte stolpen.
Ja, men det var ju kul att se Norwich tycker jag. Vi har ju slagit lite på dem ibland när de har sett lite naiva ut. Men den här var ju en sån där match där deras liksom grundspel får väldigt mycket effekt. Jag tycker de spelar riktigt bra i första 30 minuterna i den här matchen. Och klart rättvist att de fick med sig en poäng från den här fighten.
Leicester då, som vi har hyllat så mycket. Vad var det som inte stämde för dem riktigt i den här?
Nej, jag tyckte väl att de var lite... Alltså dels så tycker jag att de hittar inte de där fickorna som de har gjort tidigare så bra. Och dels så var det väl bara en form av att de har radat upp massa segrar. Förr eller senare så går man på en nit. Och det finns väl också en farhåga här lite att vi har överskattat Leicester. För om man tittar på de matcherna som de har spelat och så vunnit, så har de ju faktiskt inte slagit så många topplag. Och nu kommer väl det om att möta flera av dem här, va? Är det inte så?
Det är väl City nästa vecka och Liverpool efter det.
Precis, exakt. Och säga att de skulle torska de två. Ja, men då kanske vi ser på den här hösten på ett annat sätt. De har varit otroligt effektiva mot lagen på under halvan. Och det ska de ha all credit för. Men
expected goals som en del gillar att prata om just nu. Där har de ju verkligen tagit betydligt fler poäng än vad expected goals skulle.
Det var det liksom, man pratade om med Solskär där när han hade gått bra.
Man har överträffat sina expected goals
så brukar det inte vara hållbart i längden.
En tydlig svaghet är väl också att Brendan Rodgers har ju knappt roterat laget överhuvudtaget. Och det är väl kanske lite det också som börjar ta ur sin rätt. Alltså när samma spelare har spelat så många matcher. Så till slut måste man ju, särskilt nu när det är så pass, de ska väl spela 7 matcher nu i december liksom. Så då måste man se till att rotera. Det kanske är så enkelt också att han har inte en tillräckligt bred trupp för att kunna göra det och rada upp segrar på det här sättet som han har gjort.
Nej, precis. Ja, det ger ju en tabell som är nästan känns avgjord. Man vågar ju inte säga på...
Du vågar inte göra det. Vi har sagt det för länge sedan. Så att det är så avgjort som det kan bli. Ja, precis. Ja, men vi sa det ju redan efter någon match där när City gick tungt där i början att det här är avgjort. Ja. Och det kan vi nog slå fast.
Ja. Inte minst då med tanke på att City och Leicester möter varandra nästa helg. Och, någon utav dem kommer tappa poäng där. Känns som det är Liverpools säsong, men det är definitivt Liverpools vecka nu. De ska spela ligacup då på tisdagen mot Aston Villa. Sen spelar de klubblags-VM på onsdagen.
Just det.
Så de har mönstrat två olika lag till och med.
Det blir
de
ungdomarna som...
Det kommer inte vara en spelare över 20 tror jag. Kanske finns det någon över 20 som kommer,
inte är med i truppen
som inte är med till Qatar då. Men sen från början i den här bruttotruppen var ju även liksom Brewster och Elliot och de här liksom lovande tonåringarna med i eller de är registrerade så de får spela klubblags-VM, men de är inte med i första vändan. Sen är det väl tanken kanske att de ska flygas över efter den här matchen mot Aston Villa.
Bra läge för Villa att ta en plats vidare här. De får ju lite gratis chanser.
Ja, det ska man säga. Det var ju liksom i valet och kvalet om Liverpool helt och hållet skulle
liksom, ur, ja.
Lämna VO till den här matchen, men väljer att spela med...
Men det är väl ändå fine med att... För jag menar, Ligacupen har ju varit en turnering där man har spelat de unga spelarna i ganska många år, har ju topplagen använt dem på det sättet. Så att man får ju se det positiva här. Det är klart att det är parodi såklart i grunden med att det blir så här. Men man får ju se det positiva att de får ju en riktigt tung match som kommer ge dem erfarenhet. Mm. Får vi se Vandenberg där eller?
Det kommer vi få göra. Ja. Vi kommer att få se Longstaff också spela. Som då inte är släkt med
De andra
bröderna Longstaff. Ja. Fastän att han faktiskt värvades från Newcastle också.
Bara en sån sak.
Det kommer bli spelare man inte har hört talas om, till och med om man följer Liverpool i den utsträckningen som jag gör.
Svensk bekantingar ikväll också får man säga, med Crystal Palace Brighton, ser jag nu på schemat.
Just det.
På tal om något helt annat. För vi var klara med Liverpool där.
Absolut. Graham Potter mot Roy Hodgson, bara en sån sak. De kan prata bruten svenska med varandra, ja, vid sidlinjen exakt. Där. Kan prata svenska med varandra.
Är du på plats i Frida?
Nej, tyvärr inte. Men jag, Daily Mail hade faktiskt till och med en förhandsartikel om just detta. Och beskrev lite om Hodgson och Bob och hela gänget. Och Graham fick fråga om det också. Så att lite bryr de sig om det.
Säga någonting bara om Sheffield United innan vi går på frågor här. 2-0 mot Aston Villa. Alltså de fortsätter. De är uppe på 25 poäng nu. På en sjunde platsen där.
Ja, de är snart klara kontraktet. Vi har ju bara 10 poäng till.
Ja,
det ska de ju klara.
Att de klarar kontraktet, det ser jag som lika...
Jo, men jag menar, vi har ju sett drag som bara rasar ihop. Men absolut. Nu har de ju nått en nivå så att gör att de kommer klara ett ras här i vår där de vinner 3 matcher i vår. Det kommer i alla fall räcka för dem att greja kontrakten.
De kan gå som Watford
ja,
på andra halvan.
Ja, det är det jag menar. De kommer ändå greja det.
Ja, helt klart. Det var ett riktigt snyggt mål där också. En sån otroligt lurig... Jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt, men... Vem var det som gjorde det då?
Fleck
såklart, han gjorde båda målen. Fan, jag gillar Fleck. Han håller på att klättra upp i listan här över spelare jag gillar mest i den här ligan.
Kommer du ihåg hans farbror?
Nej.
Robert Fleck, spelade för Norwich början 90-talet. Spelade även VM 90 mot Sverige.
Fan, du låter bekant faktiskt, namnet Robert Fleck. Ja.
Han så fixade hörna för Skottland innan de gjorde 1-0 genom Stuart McCall mot Sverige i gruppspelet där.
Du ser.
Bara sån sak.
Ja, verkligen. Han är skön. Han har ett fruktansvärt hårt skott också som han avlossar då och då. Det är alltid ett plus i min bok om man har ett hårt skott. Det gillar jag. Vi tar lite frågor då. David Raxén undrar, går det att kombinera Kovacic, Jorginho med Kanté? De föregående är ju försvara genom att behålla bollen och den senare är ju att bryta och ställa om. Blir det inte per definition varken hackat eller malet?
Alltså jag tycker att det går, men då blir det ju på bekostnad av Mason Mount. Ja. Och frågan är om man inte bör göra så mot Tottenham. Med tanke på att Mount ser lite... Ja, alltså att han liksom har en liten dipp nu. Och att man faktiskt vilade Kovacic nu också mot Bournemouth. Så är väl min känsla att man... Eller att Lampard kanske kommer att spela så. Och det tycker jag att han ska göra. Kovacic har varit... Alltså enligt mig så har Kovacic varit Chelseas bästa spelare under hösten totalt sett. Så att jag skulle bli förvånad om han inte spelar mot Tottenham.
Vi har fått en fråga här från Konrad Jonsson. Kräftgång för flera av topp 6-lagen och de klassiska plats 7-9-lagen, Everton, West Ham och så vidare som svajar. Är det läge för andra att investera och satsa rejält i januari för att ta en av Europaplatserna som annars en normal säsong hade varit orimlig att nå? Eller kan det drabba dem?
Alltså, tänker han på förlag typ Sheffield United?
Typ Sheffield United.
Nej, men jag tror inte att de... behöver värva något på det sättet, utan jag tror att de ska fortsätta det de håller på med. Och det är klart att det finns en chans då att ta en plats på topp 6 med tanke på att de ligger 7 idag.
Newcastle är bara 2 poäng bakom.
Ja, tre poäng bakom. Ja, nej, de ska väl snarare värva av en annan anledning. Inte för att blicka mot Europa utan
för att bli bättre.
Ja, för att bli bättre och förstärka truppen. Så att det finns väl... Nej, jag tycker nog inte att det är så. Det är ganska många ändå klubbar. Jag tror inte man ska ta kortsiktiga beslut. Jag tror inte på det. Och jag tror att det är ganska många klubbar där som har betydligt bättre förutsättningar för att hamna på topp 6 och ta de där platserna. Och tänker på även Wolves som är med där i leken. Så att det finns ingen garanti om Newcastle skulle, eller Crystal Palace skulle spendera massa pengar att de hamnar på topp 6 och tar Europa plats för det. Mm.
Dennis Eng undrar, borde inte United släppa 4-2-3-1 nu eftersom det ändå inte finns en tillräckligt bra tia och spela 4-4-2 med Greenwood Martial som anfallare? Men har de tillräckligt bra centrala mittfältare för att spela 4-4-2?
Ja, det tror jag att de har, rent om det handlar om spänga och täcka ytor, men jag tror inte de skulle få lika bra spel mellan linjerna om de skulle spela på det sättet, så jag tror det handlar om det mer. Så
att man stoppar ut Rashford hela vägen ut på vänsterkant då i en 4-4-2 är ju en lite annan roll än den han har nu.
Ja, man kan ju alltid skruva på det där, man behöver ju inte vara det i offensiven så att man ligger på kanten och bara slickar linjen, men jag vet inte, jag tror inte på det, men däremot tror jag Greenwood skulle ju kunna vara liksom en droppande, eller han skulle kunna vara tia och kliva lite högre upp istället. Jag tror att det går att få in Greenwood utan att gå över på trak 4-4-2.
Jimmy Stråle skriver, fördel eller nackdel för Liverpool att ha en match till godo efter nästa helg? Stressande för de andra lagen att ligga långt efter och då ha en match mer spelad, eller stress för Liverpool? Jag tänker mig att eftersom tabellen kommer att se lite tajtare ut än vad den annars hade gjort då, om Liverpool hade vunnit då den matchen. Det går ju inte att förutsätta med matchen till godo. Vad tror ni? Spelar någon roll för dem?
Inte när det är så här stort avstånd. Skillnaden om det bara hade varit 3 poäng avstånd, så att man har liksom sett att man är i kapp. Men det är man ju inte nu, utan det är fortfarande extremt många poäng. Så att nej, jag tror inte det spelar någon roll när det är så här enormt avstånd upp till första platsen.
Niklas Eriksson undrar, hur lång tid tar det att få VAR att funka rimligt bra utifrån erfarenheter från andra ligor, och varför verkar olika ligor ha olika tillämpning? Ja, olika ligor har ju olika tillämpning. I England har man ju liksom medvetet tagit beslutet att VAR ska ha lite mindre att säga till om på något sätt. Men det har ju inte funkat speciellt bra.
Nej, alltså min känsla efter förra landslagsuppehållet, alltså den första omgången därefter, det var att det kändes som att att domaren var lite mer involverad. Alltså att man inte vände sig till VAR. Jag blandar. Jag ska säga VAR eller VAR, och sen så blir det en blandning. VAR. Och det kändes som att de inte använde sig av det alltså lika frekvent. Men det känns som att det hela tiden ploppar upp nya problem. Alltså nu ifrågasätts ju liksom offside, alltså hur hårt ska man vara med det och när är det egentligen offside och hur drar de egentligen linjerna för att kunna utläsa att det är offside. Så att det känns som att när man väl har fått hyfsad koll på en grej, alltså då dyker en annan upp. Så att nej, jag vet inte när det här kommer fungera. Vi går in i ett nytt årtionde nu, så nästa årtionde kanske det är på sin plats.
Det här var ändå intressant. Det kom nu från Daily Mail här att Vinay har fångats på bild när han lämnar Mikel Artetas hem 1:30 i natt.
Ja, spännande.
Nu händer det.
Vinay alltså managing director i Arsenal.
Bra. Jag fick en fråga från 90 000 här som undrar, vad kommer hända med Chelsea nu när transferförbudet hävs? Jo, det ska jag tala om för dig. Det ska vi tala om i Silly-podden som kommer i slutet på veckan, och sen så ska ni gå in i Silly-bloggen, och framförallt om man vill följa Chelsea då kan man gå in på Facebook och följa botten. Då skriver man då Chelsea i den här botten, får man alla nyheter från bloggen om det laget som man följer. Man kan skriva in flera lag, man kan skriva in flera specifika spelare och lite vad man vill. Så får man precis det då. Speciellt då utvalt till sig, direkt utskickat via sin messenger. Det tycker jag verkligen ni ska göra. Det var allt som vi hade att bjuda på den här måndagen ifrån Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, Kalle Karlsson. Tack till dig, tack Frida för att ni var med, och tack för att ni har lyssnat. På återhörande och god jul.